Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till 30+3 i Berg. Det är onsdag igen och jag tänkte att i och med att vi har fått en sån jävla backlash med vintervädret så skulle jag tänkte jag börja med att pigga upp er lite med någonting som jag såg på internet. Man älskar ju att se grejer på internet. Men det här är då från en husband calling contest at Iowa State Fair. Och ja, det är alltså då kvinnor då som tävlar i att ropa på sina män. Vi ser här.
Jag älskar allt jag hör med det här.
Hurry, hurry! Bob! Robert! Dean! Yoo-hoo! Yoo-hoo! Keith! Keith! Yoo-hoo!
Daryl!
Roy! Can you hear me? You get yourself in here right now!
Jag älskar det klippet.
You get yourself in here.
Jag har nu ändå bara Kjell! Hallå!
Men alltså inte otippat också att det är Iowa State Fair. Iowa är väl the corn state. Så det är väl mycket liksom, ja men du vet, down to earth people. Det är jag tror att det är mycket bönder och liksom sånt där lantbrukare och sånt. Ja. Det är de som tävlar i sånt här. Det hedrar dem, det gör mig lycklig, det får mig att vilja åka till Iowa.
Ja.
Bob!
I'm a mess. Don't know how I got here but I'm blessed.
Jag testade på Irin Ränks det här med att man har barnvakt på dagen och går ut och kryker och äter. Så vi gick på Chajoli i lördags, jag och Kjell. Och först lämnade vi barnen då tidigt på morgonen, så åkte vi och tränade ihop. Så jävla mysigt också, för det delar man ju alltid upp annars och gör på olika tider. Men nu fick vi göra det tillsammans och bara liksom, ja, men lite sexigt. Och sen så drog vi in till stan och checkade lunch då, som pågick i flera timmar. Problemet var ju bara att vi sen när vi väl kom hem inte riktigt liksom slut och dricka. För att då skulle barnen sova hos morsan och farsan i natten. Så då fortsatte vi. Så att istället för att man gjorde det där att man typ nycklar till och går och lägger sig klockan 9. Så blev det liksom en 15 timmars bender.
Ja, visst. Ni hade ett eget ultra.
Men det var så mysigt också, för att det var liksom, istället för att vi drog ut på kvällen eller någonting sånt där, vilket vi hade kunnat göra, så satt vi bara kvar hemma och snackade och drack vin liksom.
Ja, jättemysigt. Ja.
Ja, men, nej,
men då är det ju värt när det blir så där kvalitetshäng också, att det är så här, ni får ihop det som par, att verkligen bara ha det härligt och kul och glatt och mysigt bara ni två, då är det ju värt en 15 timmars bender.
Ja.
Tycker du inte det?
Ja, men det var det verkligen.
Det låter tveksam.
Och framförallt det här är otroligt privat nu. Nej, jag kan inte säga det.
Vad då? Har du sagt A?
Okej. När jag träffade Kjell så blev det liksom ganska snabbt, eller man börjar prata om sex och sådana grejer, och så säger han då att han någon gång under tidigare i sitt liv har haft en trekant. Och så tänkte jag bara så här: okej, jag borde fråga om det här, men jag vet inte om jag vill ha detaljerna, förstår ni?
Nej.
Utan att det kanske var bättre att jag inte vet någonting om det här. Och så, ja, vi har ju levt ihop nu sedan 2015. Så det är väl, ja, några år. Det är väl 8 år då.
Men jävlar, har det gått 8 år?
Ja, jag vet. Men nu fick jag liksom detaljerna. För det blev så här förtroliga samtal bara. Väldigt mysigt. Och så till slut så bara... Nej, jag fan aldrig frågar dig om det här. För jag har liksom inte... Jag tyckte det var jobbigt om det var så här världens härligaste upplevelse och så. Och så får jag detaljerna. Och det var som att man bara... Nej, men du skojar. Det här är det sjukaste jag hört. Han bara, nej, men det var bara mörkt. Det var så... Nej. Alltså, så det var en sån bizarr grej. Och så här, ja, men det var otroligt underhållande att höra. Och jag också tycker att det är lite så här skönt nu att man har fått vända på den stenen lite grann. Och att så här, det blev tvärt emot vad jag var rädd för. Mer att jag kan liksom så här, verkligen så här skratta åt det. Bara, det är en sån jävla rolig upplevelse, liksom, såklart. Och jag kommer berätta exakt vad som hände för er off-air. För det kan jag fan inte göra för poddlyssnarna. Nej, men det är så, ja, skit. Och sen, det andra jag har gjort, på tal om böcker och boksläpp då, jag har varit på min kollega John Villander Lambrells boksläpp, och som vanligt då, sin vana trogen, så får man ju reda på att han släpper en bok genom att man får inbjudan till hans bokrelease. Och det är alltså tredje året i rad som det händer.
Men vadå, men han är ju väldigt produktiv då också.
Det är det som är, jag och Messiah inte får ihop. Messiah är ju barndomsvän med John. Och Messiah får ju också reda på det här. De är liksom ute och reser. De ska ju åka till USA nu och gå på wrestling, vilket de gör typ varje år och sådär. Och han har aldrig heller vetat någonting om något. Och vi har varit lite så här, men vad gör John på dagarna? För han har ju inte barn som vi. Då, mycket tid hamnar ju på barnen såklart. Och det känns som att han sover väldigt mycket. Han är alltid trött. Och jag bara så här, vad fan gör han av sin tid egentligen? Men han har då på 3 år skrivit en trilogi som nu då fick sitt avslut. Och då är det baserat på 3 olika riktiga cold cases där man inte hittar mördaren. Den sista boken nu är Black Dahlia. Ett känt mord som skedde på 40-talet i Hollywood. Men det utspelar sig nu kring Stureplan istället. Så jag ska börja läsa den här nu när vi åker till fjällen i slutet av veckan. Så ja, jag är peppad som fan, men också så jävla roligt när man tänker att man känner någon och han bara kommunicera i releasefest inbjudningar. Ja. Man känner sig lite sviken.
Fast också, jag tycker det är så jävla mäktigt. Alltså, tänk att ha sån integritet som man bara... För mig är det inga problem att syssla med någonting jävligt stort i ett års tid och inte berätta för en levande själ. Alltså, jag är ju sån jävla glappkäft. Det finns ju inte en tanke som tänks som inte kommer ut till er, liksom. Har jag tänkt det så ska det ut.
Ja.
Men att göra sånt där...
Ja, så är jag med.
Men gud, vad tänker på så här, alla som kan göra såna här grejer, alltså projekt över tid i hemlighet, det är liksom för mig bewildering. Jag tycker att det är så jävla märkligt. Jag kommer ihåg att vi hade en gammal kompis, några Lidingö killar som vi, varav en av dem, alltså de hade typ så här fått för sig då att de skulle börja spela golf. Eller några av dem hade spelat lite grann och så skulle de få med sig en tredje kille och han verkar inte så jävla intresserad och... De höll på att ligga på honom och bara, men vi gör så här, vi sätter ett datum och då sticker vi ut och spelar liksom. Och han bara, ja. Och sen så var det så här, datumet var ganska långt fram i tiden och han hakar aldrig på när de ska så här, ut och öva på banan och sånt liksom. Så de bara, det kommer gå till helvete från dem. De skulle göra någon slags turnering. Och sen så går det så här, säg att det kanske är ett halvårs tid eller någonting. Och sen så när de när dagen är framme och han kommer, du vet, bärandes på någon sån här klubbväska, alltså, eller vad heter det, alltså golfväska liksom med klubbor som såg ut som det var så här Stig Helmers pappas, alltså som man hittar på vinden någonstans liksom, typ låser den från någon, bara, oh lordy. Och sen så ställer de sig och ska slå ut, och det första han gör är att slå så satans långt, rakt, snyggt och tekniskt perfekt, så de bara, förlåt? Nej, men då har ju den här lilla jäveln i ett halvårs tid, alltså spelat så mycket golf. Alltså han har spelat och spelat och spelat och spelat och spelat i tystnad, i fullkomlig silencio, bara för att få de här liksom 2 minuterna så här well fuck you fuckers till sina kompisar liksom, och var så överraskande svinduktig. Att totalt hålla din lilla käft i ett halvår. Alltså jag tycker att det är såna, jag förstår inte hur det går till. Det är så coolt. Ja, det var bara ett sidospår.
Nej, men verkligen. Ja, precis. Jag är ju också sån som glappar innan. Vilket gör så här, medan du bara är på idéstadiet. Vilket,
ja, exakt. Jag med.
Många, många idéer som aldrig har blivit av. Ja, om någon vill läsa Johns bok så hittar en mörkt arv i alla fall. Den finns ute nu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om ansvar i det här avsnittet. Och framförallt mediernas ansvar. Jag har lite olika takes på det. Det blir väl någon form av mikrotema. Så får vi se hur mycket vi hinner med helt enkelt. Men det första då som jag tänkte att vi skulle diskutera nu är då Hailey Bieber versus Selena Gomez. Har ni hängt med någonting alls i de här turerna?
Jag har sett lite grann, men du får gärna dra det, hur det började liksom.
Jag tror om det var på Elle då som jag läste The Full History of Selena Gomez and Hailey Bieber's Public Drama from Jelena tweets to TikTok comments. Och då börjar, den här timelinen börjar ju redan då 2014.
Oj!
För från början då så var ju Hailey Bieber, Baldwin hette hon då, men Hailey Bieber då är ett fan till Selena Gomez och skrev liksom grejer om henne och hade typ träffat Justin också några gånger så där via, du vet, att de är Nepo Babies kändisar liksom, som hänger med andra kändisar. Och men där börjar liksom deras historia. Och sen så, när man läser den här sammanställningen på L och man börjar plocka av sidan allt det man har läst, alla rubriker man har läst i media och liksom sådär, så tycker jag att det blir så jävla tydligt att det finns absolut ingenting här. Att medierna har, med hjälp då av fansen framförallt, hjälpt till att upprätthålla ett luftslott. Som är så sinnessjukt för att vi, det är verkligen så här pit two women against each other. Där det inte finns ett drama till att börja med. Och att så här, vad de än skulle ha menat med såna här små tjuvnyp, eller så att Hailey Bieber skulle ha lagt upp grejer där hon då skulle syfta på Selena Gomez. Alltså så här, jo, fast ingenstans skriver hon ju det. Ni kan inte liksom förutsätta att det är så. Och att fansen är liksom helt galen i det här. Det är som en masspsykos när det liksom, man ska vara team Hailey eller team Selena. Men det finns verkligen ingenting där. Och jag tycker också så att det är så ganska beklämmande att i den här storyn, om man då också läser hela den här kompletta sammanställningen, obs, alltså det tog mig kanske 1,5 timme. Eller 2. Den är bizarrt lång med varenda liten grej. Och det tror jag att man nästan måste göra för att få en känsla av det här. Men då precis som jag sa, då inser man att Selena lite av fansen uppmålas som också den här classy, liksom, att hon håller huvudet högt och att hon är liksom kärleksfull och skulle aldrig vara en mobbare och så vidare. Men hon är ändå typ den enda av dem som har gått in och aktivt likat och kommenterat på fans teorier.
Mm.
Och på kommentarer.
Kan man säga att det är i media och vad gäller liksom fansens hållning, så är det lite, för att dra en referens som vår generation kanske kan relatera till, så är det som att Selena är Aniston, Jennifer Aniston, och Hailey Bieber är Angelina Jolie. Liksom. Det finns en gemensam, finns en gemensam punkt i en man som är liksom, båda har haft ihop det med, en har fortfarande det. Och den ena känns person of the people, älskad, sweetheart. Den andra är liksom mer lätt att, alltså känns mer lättangriplig liksom, och gärna målas upp som lite våpig och inte lika varm och sådär.
Ja.
Det är väl rättvist att säga.
Ja, men verkligen. Och att så här, hade sociala medier funnits då, för då fanns ju inte Instagram och TikTok, och människor hade inte plattformar på samma sätt. Det som fanns då var ju bloggar, typ.
Mm.
Det hade börjat komma kändisbloggar och sådär. Det här var väl 2005 när Aniston och Brad Pitt skildes, tror jag, däromkring. Mm. Men vad hade vi sett då, liksom? Hur hade det dramat sett ut? De var ju också lite äldre när det hände. Vilket gjorde att de kanske kunde hantera det på ett bättre sätt. Hailey Bieber och Selena Gomez, alltså sen när det här började var de ju typ underage, liksom. Och det här med, jag visste inte heller att de hade haft ihop det med Bieber omlott under flera år, liksom.
Okej, att det har gått fram och tillbaka. Att
ja,
Hailey var
inne
emellan Selinas uppbrott och tillbrott, som det inte
precis
heter.
Vid i alla fall ett eller två tillfällen så har han gått fram och tillbaka mellan dem. Och att när det hade tagit slut med Selina sista gången, så liksom gick han ut med att han hade frihet till Hailey Bieber typ 2 månader senare.
Oj.
Vilket bara det är ju fascinerande, såklart. Men
ja, lite mastigt.
Men Hailey Bieber hävdade ju att de inte överlappade varandra, utan att det gick så himla fort, liksom. Och om man har en historia tidigare, ja. Alltså det är väldigt grytigt, men jag tycker här i det här att medierna inte tar sitt ansvar för den här typen av liksom dravel och att så här, clickbaite, att Hailey Bieber kallas för mean girl och såna grejer. Det är ju också att liksom bekräfta en story som är liksom inte nödvändigtvis är sann. Och där det är väldigt få som för jag kan bara säga utifrån vad jag har haft för bild av det här bråket. Såklart blivit färgad till att den där Hailey Bieber verkar ju helt dum i huvudet, bara genom att man ser så här BuzzFeed-artiklar i sitt flöde. Man klickar inte på dem. Och att Selena Gomez är så här värdigheten själv, typ. Men sen när man läser den totala sammanställningen, så inser man ju att det finns ju inget åt något håll, och att det är helt sjukt att media hjälper till och liksom reproducerar den bilden av den.
Men där är väl också grundproblematiken, att man tror att alltså så här, skillnaden mellan media och media, att det är så här, de vars intresse det ligger att liksom piska upp en stämning för att kunna fortsätta rapportera om det här, det är ju liksom skvaller och gossip-sajter liksom. Och de kommer aldrig vara intresserade av något slags samhälleligt ansvar, liksom, att ta ansvar för människans liv. Nej, för fan, de vill ju sälja. Det är liksom, det är det som är problemet, att det är så här, det är sån jävla, det finns en flora av allt vad medier numera är, och det finns så en som bråkdel av den floran som vi faktiskt på olika sätt skulle kunna ställa till svars. Resten är liksom bara free agent som gör vad fan de vill liksom, och säljer på det liksom. Och då är det liksom, då är det här piska upp stämningar för att liksom fortsätta driva det här narrativet.
Ja, men precis.
Man förstår ju, för det är perfekta förutsättningarna liksom, så här, för någon att liksom fortsätta driva på narrativet. Det är så här, två redan jättekända, snygga, unga tjejer. En kille däremellan. Liksom, det finns ett allmänintresse kring samtliga som är parter i det här. Det finns liksom en historia som är lång. Den ena har varit den andras fangirl, bla bla bla. Alltså, allt är liksom juice, isolerat var och ett för sig. Och tillsammans är det ju bara så här, nej men nu åker vi. Ja. Så att vi liksom, man förstår ju att det är så här det blev. Man bara tycker så jävla synd om liksom alla känslor och liksom, du vet, allt det här som de ska behöva uppleva som är huvudpersonerna i det, liksom att det är så här, de har ju också en vardag och ett liv och liksom, och också så här, alltså föräldrar, ta hand om era barn, hur kan det hända att man alltså en människa kan liksom få så starka känslor kring vad som allegedly har hänt mellan två kändisar som faktiskt önskar livet ur den ena liksom, och aktivt säger det. Alltså så här, hur går det till att det kan uppbådas ett sånt engagemang kring vilt främmande människor? Det är liksom, då är det någonting som är så satans rising. Då måste vi liksom börja skola om den här yngre generationen här nu. Guys!
Men det är det jag funderar över allt det här också. Är det så att den här online... Alltså, jag ska inte säga hataren, för det är inte alltid de är hatare. Men arga online-typer. Att det är en personlighetstyp. Att det är en viss klick människor som drivs av det här eller till det här. För att de har den typen av personlighet. Vilket gör att så här, ja, men det är en klick människor. Men deras liksom, actions, vad heter det, handlingar. Får så mycket tyngd för att de kan piska upp driv. De syns, de hörs på specifika plattformar. Och när medierna törstar efter klick och har någonting att skriva om. Och någonting att liksom... bara fyller sina arbetsdagar med för att få sin lön och kunna gå hem, så får de här människorna en tyngd som egentligen inte liksom representerar verkligheten.
Men hur menar du? Att de inte är så många som det känns? Vad är du menar?
Jag tror inte alls att de är så många som det känns. Jag tror att de är, och jag tror att det är ungefär samma personer som är runt. Jag får den
känslan. Det är så många miljoner vi pratar om i såna här sammanhang, så att jag tror alldeles för många.
Så många av dem. Men säg att det bara är 10% av befolkningen, och då är det fortfarande globalt sett, då pratar vi om liksom nästan en miljard människor med tillgång till internet då, de kanske är färre, men som har det här kring, beteendet. Alltså. Och att det skulle kunna vara lika mycket som att du är en så här, du är en gymperson, eller du är en, alltså så här. Och sen visst att vanligt folk, men att fler kan absolut dras med i ett driv är att man kan gå in och likea någonting som någon skriver och så där. Men det här med att liksom aktivt sitta och tycka om allt, att tycka om årets programledare i Melodifestivalen var sämst, de var inte roliga, de är inte kul, och behöver tala om det för folk, eller att skriva att så här, Hailey Bieber är en mean girl.
Jag tror att det är så här, anonymitetsgrejen har liksom unleashed det fulaste i så många människor som aldrig skulle ha skrivit in en insändare innan, eller aldrig skulle liksom så här torgföra en sån åsikt liksom inför öron som liksom kan identifiera avsändaren. Alltså jag tror bara att jag tror att det här är liksom, det är anonymiteten som plockar fram det värsta ur människor, för då kan man passa på och bara pysa ut någonting som man egentligen inte alls skulle stå för liksom.
Men jag tror fortfarande att det är en personlighetstyp, för att jag tror inte att alla människor har den drivkraften. Alltså så här, precis. Jag själv ser liksom, alltså visst, jag kan tycka till om grejer i mitt eget namn, eller när jag tycker att någonting skulle vara fel eller så, eller jag kan ge mig in i diskussioner, absolut. Men det här är någonting annat som jag ser, och där jag upplever ibland att de som har den här personlighetstypen och den här drivkraften, de också lite går igång på att liksom skapa drama. De vill inte alltid lyssna. Det spelar ingen roll vad man svarar, vad man säger.
Ja, nej, men absolut.
Människor som känner att de har rätten att vara arga och bli sekundärkränkta. Jag kan ta ett exempel nu. Nu blir det här också så här. Det kanske låter som att jag är helt liksom sköljer av med all form av kritik. Det gör jag faktiskt inte. Jag tar till mig och funderar på, är det här rimligt eller inte? Men det är så märkligt också att jag glömde att säga det här i början. Men jag pratade ju om Mattias Varela i den här podden för två veckor sedan. När vi hade Oscarsavsnittet. Ja. Och berättade då om grejer som hände 10 år tillbaka i tiden. Mm. Och efter vi hade gjort den inspelning så kände jag lite så här i magen att fan, det var osoft. Och jag vet ju att jag för ett år sedan då i min andra podd, The Daily Messiah, drog exakt samma story, för då var det Guldbaggen. Vi hade ett Guldbaggen specialavsnitt och då pratade vi om den händelsen också. Så där var egentligen för ett år sedan första gången som jag har pratat om den här händelsen och sagt hans namn. Den har kommit upp tidigare, men inte med hans namn, vad jag minns i alla fall. Och bara så här, fan, är det inte lite osoft att jag kommer släpandes med en story som hände för 10 år sedan, där jag namnger honom. Och han kan ju ha förändrats och blivit någon helt annan. Och sen så bara, ja, men jag tycker fortfarande att det där är att liksom sparka lite uppåt. För att, jag menar, jag gör podcast och han är liksom Hollywood-skådis. Och har varit med i liksom stora HBO-serier och annat. Så försökte jag motivera för mig själv. Kliva in på mitt gym här i Huddinge centrum.
Ja, och jag såg det.
Öge mot öge. Står då Mattias Varela. Och jag då känner jag att nu vad fan vill Gud mig? Alltså, Gud vill ju bara säga till mig så här, du gick för långt. Det där var inte okej liksom. Vad fan, vad håller du på med? Så här, skärp dig. Men ge människan en ny chans. Så då tänker jag så här, i och med att den första podden som jag outade Mattias Varela i var just The Daily Messiah, så tänkte jag att jag berättar den här storyn i den podden och säga förlåt till honom helt enkelt. Och så drog jag upp några exempel själv på för 10 år sedan när jag var en fitta mot typ den där medarbetaren som liksom jag blev arg på, eller den där teknikpersonen som jag skällde ut på telefon liksom, att jag var en jävla fitta. Så kan det vara, men att man förändras och man växer och saker och ting händer och så. Sen får jag, alltså vi får både till vår Instagram, vilket var lite konstigt, men också till min Instagram, kommentarer från någon som tycker att jag är helt dum i huvudet som inte pratar direkt med Mattias Varela. Att jag pratar om det i en podd och skämtar bort det. Och jag har lyssnat på det jag sa igen och jag tycker inte alls att jag skämtar bort det. Alltså så här, The Daily Messiah är en humorpodd om framförallt underhållning. Alltså underhållningsnyheter. Så att så här, vi har en jargong där som är liksom ganska sarkastisk. Och liksom, jag tyckte att jag ändå var väldigt tydlig med att jag hade jättedåligt samvete för att jag hade dragit upp det här igen. Och liksom...
Ja, det är väl därför du också vill så här, och jag var också en fitta för att bla bla bla. Alltså så här, det är väl därför du drar dina exempel med att people change. Så här gjorde ju jag för 10 år sedan, så varför blev jag honom bla bla bla. Det verkar ju såklart.
Men då att jag skulle ha, och också den här personen skriver väldigt otrevligt. Alltså så här, jätteotrevligt tonläge, vilket jag också upplever att den här personlighetstypen väldigt ofta har. Människor, de vill vara arga och de vill läxa upp. Och de har en jävligt otrevlig ton. Istället för att vara så här, Clara, jag bara funderar på varför kunde du inte bara ha liksom, tagit 5 minuter och fråga om han ville prata med dig på plats? Det hade varit så mycket lättare för mig att då svara liksom, att så här, det kändes faktiskt inte bra. Jag tyckte att det var rimligt att jag i samma forum som jag har hängt ut Mattias Varela, som jag, en människa som jag absolut inte känner. Och som bara har pratat med på telefon. Att jag i samma forum då ger honom en ursäkt, det tycker jag är rimligt.
Och den här personen... kanske framförallt också för att det här, jag menar, ska vi vara helt ärliga, det är en storm i ett vattenglas. Så här, det är ingenting som säger att det här överhuvudtaget har nått honom alls. Det är liksom ingenting som så här, har blivit en stor grej där han har reagerat och du har reagerat. Och så här, det är verkligen i ett litet vattenglas, ganska oförargligt allting. Det är ingenting allvarligt. Alltså, det finns noll anledning för någon att ha starka känslor kring det här.
Men exakt, och så blev jag så här, jag sa förlåt, jag menade mitt förlåt, och jag förstår att du inte accepterar min ursäkt till Mattias Varela, och det kan jag inte göra någonting åt. Så, ja. Och personen fortsatte vara arg, och då blev jag lite så här, jag bara, men vänta här nu, på riktigt. Alltså så här, om du också kallar mig för mobbare också. Och det var så här, för det första också, vi pratade om en Hollywood-skådis och vi pratade om mig, så jag vet inte om mobbing riktigt, den principen gäller inte. Jag tycker att det tar liksom lite udden av mobbing som begrepp faktiskt. Men också att så här, anledningen till att jag överhuvudtaget drog upp det i podden var ju för att det var han som hade betett sig illa från början. Jag betedde mig aldrig illa mot honom. Han betedde sig illa mot mig och flera andra personer. Så att så här, där blev det liksom någon form av konsekvens för honom, fast det var 10 år senare, och det var det jag hade dåligt samvete över. Men så slutade det med att jag, det sista jag skrev var så här, bara så här, jag tycker faktiskt att det är helt sjukt att du avkräver att jag ska prata med honom face to face, med tanke på vad som hände då. Och om du har hört ursprungsberättelsen så måste du också förstå att jag kan ju inte veta säkert att det här är en person som har förändrats. Alltså det vet jag ju inte. Varför skulle jag ta det face to face? Alltså det är bara märkligt liksom. Men så bara så här, man fastnar i det där, och att de lyckas så väl med det de vill uppnå. Och då kom svar från den här personen som var så här, ja, då får du sista ordet, vi kommer inte längre här. Och man bara, ah, okej, okay. Det var det här du ville uppnå, du ville bara få lite styra och liksom jävles lite och komma under huden på någon. Och det är en drivkraft, och jag tror att det är en personlighetstyp. Och jag tror att det är minst 10% av jordens befolkning som lider av den här.
Det tror jag med. Jag håller med om alla grejerna. Jag bara tänker att det inte är någonting som är litet eller bara med det. Jag tycker att det är alldeles för vanligt liksom.
Ja, jag vet.
Läbbigt.
Verkligen. Och på tal om det då, för vi är fortfarande lite inne på ansvar, men vi fick ju också någon kommentar. Det är också så väldigt få kanske som kommenterar, men de får ju rätt mycket tyngd. Men efter vår diskussion om just surrogatmoderskap förra veckan. Och där igen tänker jag på det här med ansvar. Så här, vad liksom hade vi för ansvar i det? Och jag tyckte det var en vettig kommentar bara. Det är alltid problematiskt när man läser att så här, jag har inte hört allt ännu. Jag är mitt i senaste avsnittet men måste pausa efter diskussionen om surrogatmoderskap. Ja, då kanske personen har lyssnat klart just den delen. Och skriver så där, jag kan inte med att ni så lättvindigt diskuterar handel med kvinnors kroppar. Och sen är det någon annan som kommenterar efter då, så kommer snart vara helt normaliserat inom rikfattig diskussion likt sexarbete i alla länder utanför Skandinavien. Hemskt, hemskt, hemskt. Så jag lyssnade på hela det segmentet igen. Och det slog mig att så här, nej, det finns ingenting i det vi säger som jag tycker är lättvindigt. Överhuvudtaget. Jag tycker tvärtom, faktiskt.
Ja. Ja.
Och det finns ingenting i den situationen som inte problematiserar att det skulle liksom vara lagligt och tillåtet med surrogatmoderskap. Jag tycker också att vi pratar om det trevande. Det är liksom en diskussion som inte, den är inte bokförd och lagd till handlingarna, utan mer så här, okej, här har vi olika idéer och tankar kring det här. Vi vet inte riktigt var vi landar än, men det här är också perspektiv vi liksom funderar kring.
Nej, men alltså sånt här alltså, man får ju tycka precis, ha vilka tankar man vill, och man har väl kommit olika långt i sina processer och allting. Jag tror bara att så här, man ska nog vara försiktig med att avkräva folk så här, ni lyssnar på en podcast, ni lyssnar inte på en nyhetsrapportering. Vi har aldrig påstått att vi är liksom folkbildande på något sätt. Det är liksom, ni kommer in i så här pågående tankeprocesser som ibland är superlåga, ibland lite högre, liksom, alltså så här, Ni måste också lära er att så här, ta oss för vad vi är. Så här, precis som du säger, Clara, vi är liksom mitt i tankeprocessen. Vi bara väljer att prata högt om hur vi funderar. Och så här, om man väljer att uppröra sig över det, ja, då är det så. Alltså, så länge vi inte påstår 1000 saker som inte stämmer, för då hade jag förstått om man blev riktigt upprörd. Men om vi liksom pratar utifrån hur man själv tänker, ja, det är väl, det blir lite svårare liksom att veta vad man ska göra av den här. Liksom, ja. Dina känslor alltså den som skriver den här kommentaren. Liksom. Jaha, ja, och så tänker du.
Ja, men det
är fortfarande liksom...
Och djävulens advokat kanske skulle hävda att nu är det ju som att ni har makt för ni har en plattform och ni kan avkrävas ansvar. Så är det absolut, och det håller jag med om till 100%.
Men jag återigen om vi hade hävdat fakta, men det gör vi ju inte.
Nej, precis. Och här handlar det också om en diskussion som... Alltså, det handlar om ett ämne som är väldigt svår materia, tycker jag. Mm. Och där det krävs att man måste vara öppen för olika infallsvinklar och tankar och idéer för att också kunna liksom faktiskt landa i någon slags slutsats. Och det är det här med jag upplever, och det här var hela problemet med kanske MeToo också, att man sprang för snabbt åt ett håll bara. Och man bestämmer sig för att det är hit att vi ska, och vi lyssnar inte på någonting annat, bara för att då är det människor som tycker att det är okej med liksom, sexuella övergrepp eller vad det nu kan vara. Alltså så att det blir så svartvitt. Och om man inte kan få ta upp och diskutera och fundera, och också ibland liksom så här, ja, men om vi vänder på det då, om vi säger att, för det jag hade inte alls tänkt som du innan vi hade den här diskussionen, Tove, eller tänkt men haft de funderingarna, att det här med att det är ju egentligen lika skevt att vi bestämmer alltså om kvinnor får vara surrogatmödrar som att vi bestämmer om de får eller inte får göra abort på ett sätt. Och jag tycker, rent filosofiskt, så är det ju helt klart en liksom poäng. Verkligen. Mm. Och det hade inte ens jag tänkt på innan. Och det är det jag tycker är viktigt med det här med att vi aldrig får...
Ja, men det är ju det med att någon annan än kvinnan själv ska bestämma åt henne vad som är mest traumatiskt för henne. Ska det principiellt vara mest traumatiskt alltid för en kvinna att utlåna sin kropp för någon, än typ för henne att uppleva ekonomisk superstress? Nu pratar vi givetvis inte om folk som tvingas in i någonting liksom. Men det finns ju andra kvinnor också som bara ser det här som en möjlighet. Nu pratar vi kanske framförallt liksom om så här, kvinnor från västvärlden som liksom... Ja, men du vet, kanske ser det som en möjlighet att både hjälpa till återigen eller lösa ett ekonomiskt trångt mål. Liksom. Ja. Och då, jag bara tycker så här, principiellt återigen, varför är det rimligare för oss att bestämma åt henne vilket av de här olika alternativen som är mest traumatiskt? Ja. Att upplåta sin kropp eller att uppleva ekonomisk stress, liksom, om hon inte ens bedömer det gärna som traumatiskt, vad är det som ger någon av oss rätten att säga att det är det visste? Du får inte. Sen kan man ju visserligen såklart alltid säga att ja, men så länge risken finns, ja, jo, absolut. Det är väl i så fall där diskussionen ska ligga. Men jag tror man måste, som du säger, Klara, man måste vara öppen för att diskutera. Filosofiskt är det inte självklart. Då hade det liksom sett ut på ett enda sätt över hela världen om det hade varit självklart. Det är inte det. Så att jag tror bara att vi får liksom acceptera att så här, vi kan inte förvänta oss att alla alltid ska tycka samma saker. Det finns många infallsvinklar. Sen kanske det finns ett ställe vi borde moraliskt landa på i slutändan. Vem vet? Men då måste man börja med att lägga upp alla argument på bordet. Jag bara tycker att vara alltid öppen för diskussion.
Framförallt det här med att vi måste ifrån det här svartvite. Det här är det Selena Gomez som är bitchen eller är det Hailey Bieber som är bitchen? Det kanske ingen är bitchen. Är det Mattias Varela som är dum i huvudet eller är det jag som är dum i huvudet? Vi kanske båda är dum i huvudet. Liksom. Mm. Alltså, man måste liksom våga stå ut och bli ut i grejer och diskutera och inte vara rädd. För jag tycker att det är också... Det blir kanske tydligare och tydligare att så här, människor skräms till tystnad och att man också upplever att det blir så hårt tonläge. Så fort man ska kritisera, istället för att så här, om du som sitter och lyssnar på det nu tycker att mycket av det vi har sagt är liksom helt uppåt väggarna nu, ja, men hör av er och så säger ni så här, jag är jättenyfiken på att veta hur ni tänkte om den här och den här och den här grejen.
För jag tänker så här.
Ja, precis. Men det, ja, det är inte där dialogen hamnar, utan det är alltid så här, du är en mobbare eller du är dum i huvudet eller hur fan kan ni tycka det här eller ja, så. Mm. Och det blir ett sånt jävla tråkigt diskussionsklimat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte avrunda med att bara dra lite snabbt på grund av det då. Alltså det känns också som att det på något sätt rimmar med allt andra vi har pratat om. Men jag har läst då Lina McBulls bok. Lina McBull är ju Uppdrag granskning journalisten då som granskade namnpubliceringarna under MeToo. Och hon har skrivit en bok som heter Revolutionens första offer, en bok om en granskning. Jag kan ändå rekommendera er att läsa den, för att den var väldigt spännande. Jag tror att hon gör sig ovän med i stort sett 90% av journalistkåren. Sånt är ju, det är alltid smaskigt såklart. Men det är också fortfarande, det är så här, det är hennes version av händelseförloppet såklart. Och hur hon upplevde det under de här ganska stökiga, framförallt 2 åren där runt 2017 och efter, som MeToo briserade. Och det som är klarlagt i efterhand är ju att medierna gjorde ju fel när de publicerade namn i stort sett alla fall. Och hade inte gjort hela liksom grundarbetet. Och när man läser Lina McBulls bok så ser man ju verkligen hur skevt det var att de publicerade namn. För att hon gör sen jobbet åt medierna. Och det blir ganska tydligt att så här, oavsett vad de här männen skulle ha varit skyldiga till eller inte. Så länge det inte finns en dom i en dom helt enkelt. Så tycker jag inte att det finns någon form av liksom rätt till namnpublicering.
Nej, men absolut inte.
Hur man än vänder och vrider på det, oavsett, alltså så här, egentligen typ oavsett om det skulle vara statsministern eller kungen, eller så här, hur stort namn man än är, alltså ja, jag vet inte. Men
Nej, men du bara kolla på han liksom, Benny, vad heter han? Benny?
Fredriksson.
Fredriksson. Alltså det är så här, det var en namnpublicering som fick dödlig utgång. Och när det dessutom i efterhand blev mer eller mindre liksom bevisat att så här, nej, det var ju faktiskt inte så som det verkade i början. Och han verkade väl liksom inte alls ha varit sån grej som han uppmålade som. Och det var liksom saker som hade förstås längs vägen. Då är det ju också så här, herregud, vilket dyrt pris.
Ja.
Alltså så här, hur motiverar man det? Varför? Vem hjälpte man då?
Precis.
Det är liksom så här, ja.
Ja, men även om alltså den största delen av boken handlar ju om att hon gjorde det här programmet om just Fredrik Virtanen och liksom namnpubliceringen av hans namn. Men också då Benny Fredriksson, hon jobbade på ett avsnitt som skulle handla om Benny Fredriksson och de namnpubliceringarna, men det programmet ställdes till slut. Av många olika anledningar, men det jag tycker så här, generellt är att det var intressant att se henne göra liksom det arbetet som de andra medierna borde ha gjort och som de inte gjorde, och där det fick såna katastrofala konsekvenser. För att jag tycker så här, problemet med hennes bok är att hon verkligen har låst fast sig på Cissi Wallin. Och det förstår jag, alltså, med tanke på att hon blev utsatt för ett ganska ordentligt driv. Mm. Där det också, enligt Lina Makbul, var direkta lögner som skrevs på Cissis Instagram om Lina. Mm. Och som liksom ställde till det väldigt mycket för hennes journalistiska arbete. Och det kan jag förstå. Jag kan förstå att hon är jättearg på Cissi på massa sätt. Men jag menar, hennes bok gör ju begår samma misstag egentligen som uppdraggranskning avsnittet. Som skulle handla om mediernas granskning av namnpubliceringen av Fredrik Virtanen.
Mm.
Varför är Cissi överhuvudtaget med i det programmet? Ja, visst, hon outade ju honom på sociala medier, men det var inte... liksom, det här är en granskning av liksom, Cissi Wallins outing på sociala medier. Det är en jävla skillnad mellan Cissi Wallins Instagram och etablerade medier.
Mm.
Som har en ansvarig utgivare.
Mm.
Och om man ska granska att ta in Cissi då och ställa frågor som tänkte du på hans familj, helt irrelevant såklart, eller också dra upp för undersökningen och försöka egentligen misskreditera henne som icke-trovärdig. Jag tycker inte att det är relevant, för att det där var en förundersökning som lades ner i brist på bevis. Fredrik Virtanen blev aldrig dömd, så således skulle hans namn aldrig publiceras i tidningarna. För att han är inte dömd för något brott.
Mm.
Mm. Ja, och det sista som slog mig när jag läste hennes bok, den är väldigt väl skriven ändå, men hon, och det här har jag sagt i Daily Messiah också, men hon och Fredrik Virtanen och Cissi Wallin, jag känner ju till Fredrik och Cissi, jag har ju själv blivit utsatt för Fredriks beteende, inte mer än det som han skrev om i sin egen bok, och jag har blivit utsatt för att Cissi har försökt att pressa mig till att vittna mot Fredrik i förtalsrättegången. Men det slår mig att Lina Makbul är lite samma personlighetstyp, om vi ska prata om personlighetstyper och prata om ansvar och annat. De har en arrogans alla tre som är fascinerande. Och som jag också tror länkar samman dem i det här på något konstigt vis.
Mm.
Och där hon så här, mycket av det som hon koketterar med i boken om sitt eget beteende är sånt som jag direkt kan säga så här, fast det här är fan problematiskt alltså. Så här tycker inte jag att man beter sig, varken som journalist eller som...
Så de har en arrogans kring det egna, liksom det egna beteendet?
Ja, och någon form av alltså så här, lätt megalomani, alla tre faktiskt. Något litet storhetsvalsinne, vad fan heter det där?
Megalomani heter det, va?
Ett lätt storhetsvansinne, alla tre. Och det är lätt för mig att sitta och skratta åt det nu. Alltså, så här, nej, det är fan skitsorgligt såklart. Men jag tror inte heller att det är en slump att de tre är så centrala i historien om MeToo. När man ser på det i efterhand. Och när man också, nu har ju alla tre släppt sina böcker. Det är bara att jämföra de tre, så tror jag att man har det svaret liksom.
Ja, jag måste passa på att säga också, bara apropå inte Cissi Wallin och Fredrik Virtanen, utan det vi pratade om innan, det här hur man bemöter i skolor om man inte begriper och så, eller som man inte håller med om eller så. Ja. Där hade vi exempel en kommentar som vi inte riktigt kände var så här rimlig. Men här läser jag i realtid en annan kommentar som har kommit i vår inbox.
Ja.
Som verkligen är så här... Men nu får du ju mig att lyssna, för att du har en trevlig ton och för sakligt fram ett par frågor. Så jag kommer läsa den högt nu. Det är en tjej som heter Emmy som skriver: "Hej Klara, Sofia och Tove, tack för en rolig smart podd. Ni lyfter ofta viktiga samhällsfrågor och kommer alla med klipska inspel som i senaste avsnittet om surrogatmödraskap. Skulle dock vilja komma med två kommentarer som inte på något sätt handlar om pekpinnar, utan bara något som jag hoppas ni kan fundera lite på." Nu märker man alltså att det är nästan så att hon till och med är orolig att vi liksom ska bli kränkta, att hon tycker något. Så att, bless your heart, Emmy. Liksom, men åtminstone, men oavsett, så finns det ju verkligen en ton som från början är trevlig. Liksom. Det behöver ju inte vara så här ursäktande, men den i alla fall, det finns ett anslag om så här, en konstruktivitet i grunden. Och så det första hon säger är: "I förbifarten nämndes adoption som ett helt oproblematiskt alternativ för personer som är ofrivilligt barnlösa. Med tanke på de senaste årens information om bland annat stulna barn, osäkra adoptioner och den ökade risken för psykisk ohälsa bland adopterade, så skulle det vara snyggt att ha ett lite mer kritiskt förhållningssätt till framförallt transracial adoption. Jag är själv adopterad och skulle gärna se en ökad förståelse för hur komplexa adoptioner är för alla inblandade. Det är nummer ett. Och det tycker jag är en så rimlig invändning. Så att vi inte gick in på det eller målade upp den bilden liksom mer nyanserat var ju bara för att diskussionen egentligen handlade om något annat, så det var så här, inte bypassing som nämndes där, men det var ju slarvigt och det var ju helt rätt, Emmy, såklart. Ja. Och sen hennes andra invändning är: det är naturligt att fokusera på kvinnorna i diskussionen kring surrogatmödraskap. Jag upplever dock att det viktigaste ofta glöms bort, nämligen barnen. Vad gör det med ett barn att veta att man har fötts fram av en annan kvinna som inte är ens biologiska mor? Barn har enligt lag sedan 2019 rätt att få upplysning om sån information. Vem var det? Hur mår hon nu? Hur mådde hon under graviditeten? Lever hon? Tänker hon någonsin på det barn hon födde fram? Har hon fött fler barn åt andra? Det är viktiga frågor ur ett än viktigare perspektiv som också känner att lyftas fram. Vänliga hälsningar, bla bla bla. Men du vet, så här, det är två jätteviktiga perspektiv och frågor hon lyfter ur den här diskussionen. Som så här, det är de är rimliga. De liksom skulle göra diskussioner mer nyanserad och bredare. Det är ju saker man är helt så här, ja men vad fan, vad bra att du liksom påpekar det för oss, att du gör oss uppmärksamma på det. Så att det känns som att så här, det finns bra sätt och dåliga sätt att göra andra människor bättre när man tycker att de misslyckas i en ansats att diskutera saker.
Ja.
Ja, men så här, framför det på ett sätt som gör det lätt för dem att ta till sig och som är stringent och tydligt. Liksom. Ja, då lyssnar de allra flesta människorna. Man vill ju bli klokare. Liksom.
Ja. Så att, men man kanske man stänger öronen när liksom det blir så här, du är en mobbare. Nej, okay.
Ja, visst. Ja, men det finns ingenting som så snabbt får folk att sluta lyssna som att gå till attack. Ja. Liksom. Då börjar det bara handla om liksom så här försvarspositioner, men du då? Alltså så här, det är så värdelöst ur ett konstruktivt perspektiv. Om du brinner för någonting och verkligen tycker att någon har fel, ja, men engagera dig desto mer i att faktiskt övertyga dem varför de har fel. Liksom. Och det gör du genom att vara trevlig, tydlig, saklig och tillgänglig. Så enkelt är det. Då var det sagt.
Ja. Och det var det vi hade idag. Gud, det känns också som att vi liksom nu lägger ut någon form av minibomb som kan brisera.
Nej, men
på ett lite kittlande men också lite jobbigt sätt. För att alltid när man ger syre till liksom, kommentarer
och diskussioner,
så kommer det alltid en svans med fler, såklart. För det väcker ju någonting. Och jag är så här, absolut, välkomna det. Men precis som du säger, Tove, jag kommer inte ta till mig så länge det liksom inte är kritik skrivet med någon form av respektfull ton.
Ja, med det sagt, gör oss gärna alltid klokare. Det är vi alltid intresserade av.
Verkligen. Ja. Vi säger tack för idag då, och så tänker jag också att vi kanske får återkomma med svar till Emmy i kanske nästa avsnitt eller liknande. Vi får se om vi...
Jag svarar henne snabbt här nu medans... Ja, precis. Jag bara skriver precis. Att hon kommer med här. Då säger jag tack för Jesper. Ja.
Mm. Men det var allt jag hade idag. Jag hann inte ens komma in på mediernas clickbaitande med undergångs... Alltså jag läste då häromdagen bara att det här händer om Sverige träffas av liksom atombomben. Man bara...
Nej, men gud!
Då kan vi prata om medier och ansvar. Alltså, vad fan har ni för ansvar för folkhälsan när ni har den typen av clickbait? Också bakom någon jävla låst premium eller plus artikel. Alltid. Men alltid. Tack för oss idag, så hörs vi på onsdag. Puss, puss.
Puss, puss. Adjö.
En podd från Aller Media.